Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Gustav Adolf, vars kusin Sigismund är kung i Polen. Däremellan så är det ju krig under i princip hela hans regering. Och sen det är ju först när han i slutet på sin regering får ett stillestånd med Polen som han vågar gå in i det tyska kriget. Så det blir ju 1630. Och det är ju då han på allvar blandar sig in i den europeiska historien och den här konflikten mellan protestanter och katoliker. Så det är ju det som har gjort honom mest känd i, på världshistoriascenen, om vi ska säga.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Kungar har länge varit en central del av både historieforskning och populärhistoria. Men vilka kungar är svenska folket mest intresserade av? Historia nu har analyserat vilka kungar som är mest eftersökta i Google. Och vid sidan om topplistan hittar vi orättvist bortglömda kungar. Och vi diskuterar vem som är Sveriges bästa kung och naturligtvis Sveriges sämsta kung. Och vilka kungar i regentlängden som egentligen inte har funnits. Erik Pettersson är historiker och författare och har skrivit ett stort antal böcker om olika kungar. Bland annat en bok som jag avhandlat här i programmet. Det heter Kungar, en världshistoria. Välkommen kanske jag ska säga först.
Tack så mycket.
Ja, och vi har pratat, du har varit med på den förut, vi har pratat Kristian II, vi har pratat Karl IX.
Och vi har pratat om kungar.
Ja. Så, och vi planerar att prata om Kristina någon gång också.
Ja, precis.
Det ligger någonstans där. Men idag så är det här är kanske ett lite ovanligt avsnitt. För att normalt sett så utgår jag nästan alltid från en bok när jag spelar in podden. Men det gör vi inte idag. Utan jag är ju så här, man kan ju tro att jag liksom bara sitter och dammar med böcker hela dagarna. Men jag är ju en ganska digital människa faktiskt i grund och botten. Och har skrivit mycket om sånt. Och i mitt arbete med digitala kanaler och sånt så har jag jobbat med ett program som heter SEMrush. Där man kan få ut sökdata, svensk sökdata, vad folk har sökt efter på Google. Och då gjorde jag en dag bara på skoj och drog in hela regentlängden i det här programmet. Och fick ut en topplista. Och det är den vi ska prata om idag. Egentligen. Jag vet inte, du som är mera liksom präglad av att sitta på dammiga arkiv, vad känner du om en sån här topplista? Det här är ju vad folk faktiskt har sökt på Google efter för kungar.
Ja, det är lite spännande att se det från det här hållet, kan jag tycka. Bara det här med att det är så pass många kungar när man ser det. Ja. Och även en annan drottning då, som har suttit på tronen ändå genom århundradena.
Men har alla funnits på den här listan?
Ja, de flesta har man nog ganska mycket belägg för. En del av dem är lite mer skakiga.
Ja.
Men samtidigt så, på något sätt så blir de ju, efterhand så blir de ju ett etablerat historiskt faktum på något sätt.
Även om man kanske aldrig har varit historiska personer.
Exakt. Men det blir någon sorts tradition av så här brukar man skriva regentlängden. Ja. Och Erik Segerstedt står väl här någonstans.
Ja, han finns, men då kommer vi en bit ner på listan.
Och han brukar ju ses som den första i någon sorts regentlista som man ändå har något sorts belägg för.
Så Erik Segerstedt är vår första kung?
Ja, alltså, det är svårt att säga att det är så. Men
han kommer ganska långt ner på topplistan.
För vi kommer in i en ganska svår diskussion direkt här med vad är Sverige för någonting vid den här tiden och vad är han styr över och så. Men att han var en sorts kung över en bit av det som numera är Sverige vid en tid. Och vi pratar alltså sent 900-tal här. Mm. Så det är ju långt tillbaka i historien.
Vi kanske ska säga det att han kommer på plats 27.
Just det.
I topplistan. Bara för att hålla fakta korrekt här. Så då Erik Segerstedt kan vi räkna som den första kungen. Men innan vi dyker ner i den här topplistan. Och jag tänkte vi kan inte gå igenom alla kungar på den här regentslistan. Det skulle bli en podd i sig. Men du har ju ändå väldigt bra koll på ganska många kungar, särskilt av den äldre snittet om jag förstått saken rätt. Vad skulle du säga, vem är Sveriges sämsta kung?
Oj, sämsta kungen? ja, det beror lite på vilken nivå man lägger det på.
Du gillar kanske alla kungar?
Nej, det gör jag definitivt inte. Och en del av dem man ju direkt tycker att de var ganska idiotiska.
Mm.
Alltså Karl den 12:e kommer ju rätt högt upp på listan för, i min värld, för en dålig kung faktiskt.
Han kommer väldigt högt på topplistan.
Det gör han dessutom, ja.
Men du tror att han var, ja, det är väl inte så... Jag menar, han i princip så förskingrar han ju stormakten.
Ja.
Och han låter ju Sverige genomgå ett blodbad under liksom flera decennier egentligen.
Precis, och han sitter vid makten i 21 år. Och utav dem så är det krig i 18 år, tills han blir skjuten. Eller
samtidigt mördan. Så sätts han hamnar ju i det här.
Ja.
Det är ju inte han föds ju in i den här positionen. Och det är kanske inte hans fel att Sverige har växt ur sin... Ja, men någonstans så var ju stormakten en onaturligt med tanke på de bristande resurserna Sverige hade som land vid den här tiden. Alltså att vi skulle kunna upprätthålla den typen av makt.
Så är det. Men samtidigt så är ju han också en kung som bevisar på något sätt att man inte kan göra om planerna utifrån det nya läget.
Alltså det han fixar inte det.
Och det är ju någonstans det som är hans stora tragik och det som blir stormaktens fall. Aha. Om man nu tycker det är dåligt att stormakten faller, på ett sätt så kanske det är bra att den gör det också.
Jag tror det
var ju som sagt inte hållbart. Men det som han hade kunnat göra vore ju att skala ner det här kriget. För jag menar, han vinner över Danmark direkt. Han vinner över Ryssland direkt. Och sen ägnar han jättemånga år åt att trippa runt ner i Polen. När han istället kunde ha avslutat det där. Åkt hem istället. Kanske förlorat lite besittningar i Baltikum. Säg att han hade förlorat nuvarande stora delar av Lettland till exempel. Och det kanske hade varit räckt där någonstans. Men istället så fortsätter han att försvara det här och försöker liksom nästan utvidga det, och så ska han gå mot Moskva och hela det. Alltså det växer honom över huvudet på något sätt.
Ja.
Hela projektet.
Det här är ju inte kontroversiellt ens att säga. Det är många som har sagt före dig det här liksom, att han borde ju kanske ha
någonstans borde man ju förstå det.
Ja.
Och där kan man ju också säga att ja, men hans rådgivare kanske inte hjälpte honom att ha markfäste helt enkelt.
Nej.
De kanske borde ha gått in och sagt att ja, men är det här ett väldigt klokt beslut i det här läget? Samtidigt så är ju han en enväldig kung. Man brukar ju se det som att han och Karl den XI är de här enväldiga kungarna. Så egentligen så fanns det ju ingen som fick ifrågasätta honom. Och det är ju också en väldigt nackdel för honom i slutändan.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
samtidigt lite tragiskt att han blir den här dåliga kungen, för att jag har ju för länge sedan spelat in ett avsnitt om Karl den 12:e, och han hade ju en del intressanta sidor som aldrig egentligen kom fram, för att han bara höll på och krigade. Han försökte göra om matematiksystemet med talbasen 64, som tyder ju på att han hade liksom en viss intellektuell förmåga ändå. Jag menar, om han, frågan är hur dålig kung, om han hade fått leva i fred, frågan om vad han hade blivit för kung då?
Ja, det är ju en väldigt svår fråga. Men samtidigt, jag menar, någonstans, jag tänker, om man jämför honom ändå med hans egen far, Karl den 11, som ju också var en enväldig kung.
Som vi har spelat i ett avsnitt.
Ja, som ju dessutom hade också möjligheten till att leva i krig eller fred. Så lever ju han under större delen av sin regering nästan hela faktiskt i fred. Medan Karl den 12 lever nästan hela sin regering i krig. Så alltså någonstans så hamnar det ju ett stort ansvar på kungen om det blev krig eller fred, särskilt i en tid när kungen var enväldig. Så det är lite det som är min slutpoäng där kring att han nog ändå är en av de sämre kungarna. Och jag säger ju lite, alltså det är ju en stor kritik också mot enväldet, för att en person, att den ska kunna fatta rimliga beslut i en så pressad situation är ju att sätta övermänsklig press på en enda människa.
När man dessutom tillbringar flera år utomlands. Ja. Så att boende i någon slags härläge. Ja, alltså jag vet inte om jag ska tycka till om det här. Jag känner inte att jag har lika bra koll på kungar som du har. Men jag tycker att det är rimligt att välja Karl XII som Sveriges sämsta kung. Men det går ju säkert att hitta någon som hade sämre mentala förmågor och sådär. Men som inte känner till så mycket för att den inte hamnar i en sån historisk kontext. Liksom. Eller?
Ja, men absolut. Och jag menar, en kung som jag har skrivit om som Kristian den andra.
Just det. Det var nästan han jag trodde du skulle välja faktiskt.
Ja,
det hade kanske jag gjort faktiskt.
Fast där tycker jag ju att det finns mer försvar för honom. Det baserar ju säkert på att jag inte är helt objektiv i det här.
Nej, du har skrivit din biografi om Kristian den andra.
Precis. Ja. Men jag tänker så här, att på ett sätt så var det ju ett noblare mål som han hade med vad han höll på med.
Och
det
att återupprätta
unionen och vilja att det skulle finnas en enhet i Norden. Alltså, det var ett ganska opersonligt mål egentligen som han hade.
Du tror inte att han hade maktambitioner i det här då, eller vadå?
Jo, självklart hade han maktambitioner. Ja. Men det var också hans mål var ju ändå att återupprätta en union som han tyckte att, alltså i hans sätt att se det så var det ju ett litet uppror som hade ägt rum i den östra delen av unionen där Sten Sture den yngre höll på och samlade ett antal av stormännen kring sig och gick i clinch mot den etablerade kungamakten. Och på ett sätt, eller rent legalt, så var det ju så.
Ja.
Och då reagerar han ju genom att göra ett fälttåg mot det och återupprätta unionen. Men sen
Stockholms blodbad kan ju inte försvara.
Nej. Självklart inte. Och det är ju hans ansvar. Samtidigt så källorna kring det är ju väldigt svåra att läsa. Så en viktig figur där i ansvaret för blodbadet är ju Gustav Trolle, ärkebiskopen i Sverige. Som ju kommer in och anklagar då de här herrarna, bland annat den redan döde Sten Sture, försätteri. Mm. Och därav är ju bollen satt i rullning.
Vi ska inte fördjupa oss så mycket, vi har ett avsnitt om Stockholms blodbad, vi ska inte fördjupa oss så mycket för det här. Men om vi ska vara lite mer positiva här, vilken är Sveriges bästa kung? Men nu, problemet med dig är ju att du gillar ju ingen historia efter, vad är det, typ 1650? Eller?
Ja, alltså jag tycker ju att det är mer intressant ju längre tillbaka efter där man går. Eller ja, så är det ju.
Så vi kan, men du är okej på att du är okej att få den frågan i alla fall. Vem är Sveriges bästa kung?
Ja, men alltså jag har ändå två medeltida kungar som sticker ut. Okay. Jag får ta två.
Ja, du är okej, två.
Dels har vi Magnus Ladulås.
Mm. Bara det namnet gör ju att man kommer ihåg honom.
Ja, men det är ju så.
Varför har vi inte, om de här kungarna hade lite bättre koll på varumärkesbyggande, så hade ju alla haft något sånt här namn istället bara för någon siffra liksom.
Precis, verkligen.
Ja, men, varför var han så bra då?
Jo, men Magnus, han kommer ju från... han är son till Birger Jarl till att börja med.
Bara en sån sak.
Ja. Så Birger Jarl är ju inte kung, utan han ser till att sonen Valdemar först tar makten. Och sen så kommer Magnus och avsätter sin bror. Och Magnus är en väldigt kompetent kung som tar in massvis av kunskap från Europa. Han använder sig av stormän som är runt om från hela Europa och bygger därmed grunden för en kungamakt i Sverige. Egentligen den första...
När tillträder han?
1275.
Men kan man ens prata om någon riktig kungamakt vid den här tiden? Eller?
Alltså, ja, med honom kan man det under en viss tid. Aha. Alltså han sitter vid makten i 15 år. Och han skapar, brukar man säga, grunden till det medeltida kungadömet i Sverige. När det blir någonting mer.
Han stiftar lagar.
Ja, men framförallt så ser han till att man börjar få in skatter. Han ser till att kyrkan får en särställning i Sverige. Den blir... slipper få skatt, den blir frälse också, precis som det finns ett andligt frälse och ett världsligt frälse.
Ja, det är så bra då.
Det kan man ju olika diskussioner om, men för den stabiliteten i landet så var det ju en väldigt bra grej. Och för kopplingen till resten av Europa. Så Sverige blir ett kristet europeiskt kungadöme. Alltså han modellerade utifrån så som europeiska kungar bygger sina kungadömen runt om i Europa. Och sen så skapar han framförallt ordning och reda i landet.
För det har i princip varit anarkistiskt.
Ja, innan dess så fanns det inte en enda makt, utan det fanns olika makter, det fanns olika landskap som stred emot varandra. Det var helt enkelt oordning. Och en av grejerna som han gör är ju då som han blivit känd för genom sitt namn då. Det är att han sätter lås på böndernas lador. Då.
Så han skyddar bönderna emot adelns godtycke egentligen.
Precis, för innan dess så kunde en frälseman eller en adelsman åka runt och kräva att få bli inhyst. Alltså få mat och husrum och så.
Då pratar vi inte om en man, utan då
kom de med ett helt
20,
följe.
30 pers liksom.
Ja, eller ännu fler. En hel hyrd liksom. Ja. Så massvis av riddare kunde komma och så skulle de ha mat och husrum för alla de här. Och så kunde de stanna hur länge de ville. Mm. Och det var ju förstås någonting som var...
Det var ju total katastrof.
Ja. För de enskilda bönderna så var det ju... Ja, och så ledde man i att någon kunde komma och ta alla de grejerna från en när som helst. Men det satte han stopp för. Och han såg till att begränsa då de här följerna. För innan dess så kunde olika hertigar, det fanns ju hertigar i landet vid den tiden, ha stora följen av krigare. Och han ser till då Magnus Ladulås att de inte får ha speciellt många krigare. Jag tror att den som får ha flest, det är hans egen bror, hertig Bengt. Som har någonting i stil med kanske 40-50 man.
Så inte så många egentligen.
Inte så många, nej. Men innan dess, då kunde de mäktigaste högadelsmännen ha liksom som nästan arméer med sig. Mm. Och det säger ju sig självt, det blir ju ganska besvärligt att hålla ordning och
reda. Men vilken intressant riktigt. Kung känner jag här. För att jag tänkte så här, vad fick han inspiration till att göra allt det här? Tittar han utomlands då? Eller?
Ja, framförallt så är det ju de här utländska rådgivarna. Och där vi har mest...
Vart kommer de ifrån då?
Tyskland framförallt, men även en del från Frankrike. Han finns beskriven en del i Erikskrönikan. Det är ju det mest kända krönikeverket från medeltiden. Som ju egentligen handlar om lite senare tid, striderna om mellan hans söner egentligen. Det är ju Erik, en av hans söner. Och
men han figurerar där i alla fall.
Han figurerar där och är liksom förhistorien, kan man säga. Så han har byggt det här kungadömet som de sen sönerna slåss om, kan man säga. Men han är en väldigt kompetent person och det visar sig också sen när han dör 1290, för då är det mycket av den här stabiliteten som direkt försvinner och det blir återigen att Sverige faller ner i inbördesstrider, det blir olika adelsmän som håller på och figurerar och intrigerar och försöker ta makten från varandra.
Om jag ska återkomma lite till den här topplistan innan vi verkligen går in, så kan jag säga att Magnus Ladulås kommer på plats 12.
Mm.
Det är ju ändå högt. En okej placering, får man väl säga.
Och för en medeltida kung, jag vet inte, är han den första medeltida kungen?
Ja, det är han nog. Det tror jag.
Mm.
Ja, det såg så ut. Ja. Men det tycker jag var ett ganska bra val. Men du sa att du ville lyfta fram två.
Ja, och då ville jag lyfta fram en kvinna istället.
Mm.
Den andra mest kompetenta är ju drottning Margareta.
Just det.
Men drottning Margareta, hon är ju intressant på det sättet att hon är ju inte den som ska ta makten på något sätt. Men hon gör det vid ett tillfälle när kungamakten är väldigt svag. Hon är dotter till Valdemar Atterdag, ska sägas. Och när Valdemar Atterdag kommer till makten i Danmark, han är ju dansk kung, då finns inte Danmark överhuvudtaget på kartan. För det är utlånat till olika hertigar och grevar. Och så här. Men alltså, det fanns ingen dansk kung.
Men var han sin bas någonstans?
Han skaffar sig sin bas på östra Jylland blir det. Och därifrån så börjar han så smått bygga ihop det danska riket. Och han gifter sig med en dotter till han som är hertig över södra Jylland. Och sen börjar han bygga ihop. Så till slut, efter ungefär 10 års kamp, så har han byggt ihop Danmark. Om man tänker sig Jylland och öarna igen. Då är Skåne fortfarande svenskt.
Vilka årtal pratar vi om här nu?
Nu pratar vi 1340-talet ungefär, fram till 50. Mm. Sen kom ju digerdöden och förstör för honom. Mm. Men sen är det en massa kalabalik i Norden och sådär. Och sen till slut så dör ju Valdemar Atterdag. Och då har han ingen son. Danmark, precis som övriga Norden, förutom Norge, är valkungadöme vid den tiden. Och då ser Margareta till att hennes son, Olaf, blir vald till dansk kung. Och han är redan arvtagare i Norge. Så när hennes man Håkan dör sen, som är den norske kungen, så blir Olaf både norsk och dansk kung. Och sen dör ju Olaf när han är bara 16-17 år.
Margareta och då överlever allt.
Ja, och då går Margareta in och då gör hon nästan som en liten statskupp i Lund och ser till att både danskar och norrmän erkänner henne som fullmäktig fru och rätta husbonde, som man säger. Och sen utifrån det så börjar hon ta upp kampen om makten i Sverige också. Och hon utrustar en armé under en mecklenburgsk general som slår då Albrecht av Mecklenburg. Vilket ju är väldigt intressant. Hon använder alltså en person som är från samma furstendöme i Tyskland som den kung som råkar vara kung i Sverige vid den tiden kommer ifrån. Så de möts i ett slag utanför Falköping 1389 som hon vinner. Och utifrån det så bygger hon ihop Kalmarunionen helt enkelt och ser till att Erika Pommern sen blir hennes adoptivbarn, ser till att återupprätta kungamakten i en tid när kungamakten ju, hade hon inte gjort det här, då är det frågan vad som hade hänt. Antagligen hade det blivit ännu mer splittring, ännu mer strider, men det hon gör är att skapa enhet i en totalt kaotisk tid.
Hon var inte så populär hos kyrkan.
Nej, och vilket är rätt märkligt, för hon ger stora donationer till kyrkan under stora delar av sin regering. Så när hon har blivit vald där till fullmäktig fru och rätta husbonde och så, då, en av de första sakerna hon gör är att hon ger en stor donation på pengar, 10 000 mark till flera stycken ledande kloster i Danmark. Och Vadstena kloster blir ju som lierat med henne. Hon blir sån här leksyster i det här klostret, alltså hon upptas där formellt, så hon är ju inte i klostret, men hon blir ändå en beskyddarinna av klostret och så. Och det är hon som ser till att heliga Birgitta blir heliga Birgitta, alltså blir kanoniserad 1391 genom att muta rätt påvar och legater nere i Avignon.
Men när vi är så här långt bak i historien, går det överhuvudtaget att få en bild av drottning Margaretas personen? Inte bara maktspelerska?
Ja, det är det svåra. Man ser henne ju i vad hon gör för någonting i det offentliga materialet genom beslut och sådär. Men det finns två stycken privatbrev från henne. Det ena skrev hon när hon var 17 år. Och då skriver hon till sin norske, eller till kungen av Norge då. Hon är ju drottning av Norge och befinner sig på Akershus i Oslo 1370. Och hon skriver där om hur dåligt det är i kungariket och hur man svälter i princip på Akershus den här hösten. Och hon själv är då gravid med den här Olaf. Och hon och hennes tjänare har inte tillräckligt med mat, så Håkan måste se till att skriva till rätt personer så att man får pengar helt enkelt. Så man kan ta upp krediter från olika av de här köpmännen i Oslo. Och hon ser till att Håkan ska inte vara arg eller oblid, skriver hon, till vissa av de här personerna. Då är det en guldsmed och en myntmästare som han irriterar på, för de har inte kommit till Oslo och gjort de tjänster som de borde göra enligt Håkan. Då. Så man anar redan här, fast att hon bara är 17 år, att hon
har mycket resurser. Hon är en resursrik person.
Ja, och hon har liksom förslag direkt på hur ska man lösa problemet. Det är inte bara hon ser problemen, utan hon har direkt också en lösning på dem.
Lösningsorienterad brukar man säga idag.
Ja, men verkligen. Mm. Det kännetecknar henne. Och sen mot slutet på hennes liv, då skriver hon ett brev till, eller en instruktion egentligen, till Erika Pommen. Han är ju egentligen kung, men det är hon som har makten. Och han ska på en resa till Norge och ska ta emot sin blivande drottning Filippa som kommer från England. Och då så skriver hon en instruktion till honom i hur en kung ska uppföra sig. Och egentligen så blir ju det här en berättelse kring hennes egen uppfattning om hur makten funkar. Man ska se till att...
Så det är en maktanalys egentligen?
Ja, men det är det. Mm. Och det är ju väldigt intressant dokument, för hon skriver där att han ska inte brusa upp mot vissa personer, han ska inte vara arg, utan han ska hela tiden tänka på vad han säger. Han ska inte lova grejer förrän det verkligen är i sista läget, att han inte kan förhandla vidare om någonting. Och man ser hela tiden att hon försöker behålla maktutrymme och manöverutrymme hos sig själv. Och det var någonting som hon försökte överföra till Erik sen. Men han verkar ju inte ha lyssnat riktigt på hennes råd sen då.
Du Erik, jag hoppas vi har möjlighet att återkomma till Margareta i någon framtida podd.
Ja.
Men för att jag känner, även om vi har pratat en stund här nu, så känner jag att hon är värd ett eget avsnitt.
Mm, ja men absolut.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finns det någon bortglömd kung sådär, som du tror att nästan ingen har hört talas om, som du tycker att den här personen borde vi veta mer om? Ja. Eller borde fler människor veta mer om?
Ja, det finns ju ett antal på den här listan. Jag tänker nästan att den som är på plats 49 här på listan, Oscar den första, är ju lite intressant. Men att han kommer så långt ner på listan är ju förvånande, tycker jag.
Ja, verkligen. Det här, kan jag hålla med om.
Alltså. Här står ju kungamakten i en väldigt intressant läge. Vi får tänka att han tar över makten efter då Karl XIV Johan som har suttit på tronen då i...
Han är ju dessutom, han är ju född i Frankrike.
Han är född i Paris 1799, ja. Mitt under revolutions, eller de här värsta terroråren egentligen då efter... Men blir ju tidigt.
Han lär ju svenska tidigt.
Precis, och han kommer ju till Sverige redan som 10-11-åring någonting, va? Mm. Borde det ju vara. Mm. För då blir ju hans pappa blir ju arv först eller tronföljare i Sverige och adopterar utav Karl den 13. Så att man vet ju redan när han växer upp egentligen vad som väntar honom, och han får ju en utbildning och sådär vid Uppsala universitet och ja, så. Men det som är intressant sen, det är ju, hans pappa lever ju rätt länge sen efteråt. Han blir ju gammal i tidens mått med att han blir ju 83 eller något sånt där. Och då leder ju det till att Oscar hinner ju utvecklas rätt mycket medan pappan är fortfarande vid makten. Och man kan se att under slutet av pappans liv så blir ju han, pappan, alltså mer och mer konservativ, och han är ju mot tidningarna, bland annat Aftonbladet som ju är en liberal tidning vid den här tiden. Mm. den försöker ju hela tiden utmana kungamakten på olika sätt.
Den gamla revolutionären blir väldigt...
Ja, och så Lars Johan Hierta är ju den som liksom driver på det här. Så man censurerar ju Aftonbladet, så till slut är man uppe, jag tror det är 26 Aftonbladet eller någonting.
Man byter namn.
Ja, precis, för att kunna återuppstå hela tiden. Och kungen har ju censurrätt fortfarande, så han använder sig av den. Så han ser till att de blir nedstängda för att de skriver dåliga saker om kungamakten. Så kungen blir mer konservativ, och Oscar däremot börjar hamna i ett läge av att han får mer och mer liberala vänner och mer framåtblickande, sådana som vill se förändring. Och man ser vad som händer i England på 1830-talet, så börjar man ju ta de första stegen mot demokratisering egentligen. Parlamentet öppnas och så vidare, och parlamentet tar över mycket av det som har varit kungens roll. Och den diskussionen börjar man ju föra i Sverige med. Hur ska kungens roll vara i förhållande till riksdagen? Och ska den här gamla adeln, som ju finns kvar på pappret åtminstone, och som har mycket jord ute i landet, hur ska den förhålla sig till resten av kungamakten och, ja, och så vidare. Det är en väldigt intressant spänning här i. Och sen när Oscar kommer till makten, då är han ju redan 45 år. Och han har ganska dålig hälsa redan från början.
Han blir inte så gammal.
Han blir bara 60 år, och han dör av en hjärntumör. Som antagligen har utvecklats under rätt lång tid, tror man sen i efterhand. Så han har i perioder väldigt dålig hälsa och måste dra sig tillbaka från politiken och sådär. Och det gör att han är inte någon drivande figur, så att han är liksom inte, han personifierar väl inte någon epok, så han sitter inte på tronen mer än ungefär 15 år. Till exempel hans, eller som Oscar den andre till exempel. Så han är inte dominerande på det sättet, men han är ändå en viktig person genom att han öppnar upp kungamakten för andra influenser, för att man kan börja reformera, man kan börja tänka över kungamakten. Samtidigt så har man sett det som att kungen blir lite svag här för olika påtryckningsförsök. Det finns sådana som försöker använda honom till att stärka kungamakten också. Så man gör vissa kuppförsök där i slutet på 1850-talet, men det är precis i läget när han blir allvarligt sjuk. Så det gör att de här kuppförsöken faller ut i sanden, eller rinner ut i sanden. Och det blir aldrig någonting av dem. Men där hade det kanske kunnat bli som i Frankrike, som ju åter får enväldet under perioder, under Napoleon och så vidare. Det kommer ju flera olika sådana här perioder av stark kungamakt, och sen så blir det republiken, och så blir det stark kungamakt i Frankrike. Och så hade det kunnat bli i Sverige med, att kungamakten är ju egentligen inte enväldig längre efter 1809, men kungamakten hade kanske kunnat göra ett återbryt där, eller en återstärkning där under en period på 1850-talet.
Så trots att han ändå satt ganska länge som kung och var rätt bräcklig rent hälsomässigt, så tycker du ändå att han hade en viktig roll att spela i svensk historia?
Ja, men han har det, för att han står där med ena foten i den här gamla tiden, i 1700-talet, och i det gamla sättet att se på monarki och hur det funkade, och att det var kungen som givet skulle styra, nästan en kung utav Guds nåde. Hans pappa hade ju fortfarande lite av de tankarna. Och samtidigt som vi ser vad som händer i Frankrike, vi har julirevolutionen, vi har den här rörelsen utav 1848, när man börjar prata om borgerliga revolutioner och så vidare, och man börjar kräva mer och mer rösträtt och så vidare. Så.
Jag är ju själv rätt svag för Karl den 14 Johan. Kanske inte, jag vet ju att han var väldigt konservativ och så på slutet och höll på vad han höll på med, men jag är mest fascinerad av hans livsöde. Alltså födas in i en lägre borgarfamilj och sen bli marschalk i Frankrike, eller vara revolutionär på vägen, marschalk i Frankrike, och sen sluta som kung i Sverige. Det fascinerar mig. Och jag kan tänka mig sonen här. Du säger, hur gammal är han när han blir kronprins, när Karl Johan den 14 blir kronprins?
Alltså, han blir 1810 då, när den danske kronprinsen har dött, och Oscar är ju född 1799, så han är 11.
Ja, men det är bara det liksom. Du, i och för sig så är hans far är ju en bemärkt person naturligtvis, marschalk och en av Napoleons generaler och sådär. Men ändå att han blir kung där i alltihopa. Det måste ju, tänk dig själv när du är 10 år att din pappa blir kung.
Ja, och sen så tänker jag den här tiden när allting står och väger där. Jag menar, det är ju verkligen Napoleonkrigens Europa. Ja, vad som helst hade ju kunnat hända där, känns det ju som.
Du, vi måste återvända till topplistan här. För nu tänkte jag att vi ska börja. Jag tänkte vi börjar liksom... jag kommer på historia.nu så publicerar vi hela topplistan. Så man kan se var kungarna hamnar någonstans. Men jag tänkte vi börjar bakifrån liksom. På delad femte plats så hittar vi Gustav II Adolf och Gustav III.
Mm.
Det här är alltså vad folk har sökt efter på Google. Vad har du för kommentar till att de hamnade där?
Ja, jag tycker att det är väl ganska givna positioner för båda de här herrarna kan jag tycka. Gustav II Adolf känns det ju som att man har ju någon sorts känsla för 30-åriga kriget. Man vet ungefär vad han höll på med. Lützen, givet. Sån skolboks. Alla har hört om dimman vid Lützen. Liksom.
Han är ju en europeisk gestalt också.
Det är han ju också. Och en stor del av sitt liv lever han ju utanför Sveriges gränser. På ett sätt som få kungar gör egentligen. Så han är ju i Tyskland och han är i nuvarande Polen. Under en stor del av sin karriär. Och egentligen är han ju i krig. Alltså det är ju det han gör från att han kommer upp på tronen 1611. Och han ärver ju egentligen väldigt mycket krig från sin far, Karl den IX. Gustav II Adolf, vars kusin Sigismund ju är kung i Polen. Däremellan så är det ju krig under i princip hela hans regering. Och sen det är ju först när han i slutet på sin regering får ett stillestånd med Polen som han vågar gå in i det tyska kriget. Så det blir ju 1630. Och det är ju då han på allvar blandar sig in i den europeiska historien och den här konflikten mellan protestanter och katoliker. Mm. Så det är ju det som har gjort honom mest känd i, på världshistoriascenen, om jag ska säga.
Ja, men jag får en känsla av att om man kollar liksom utländska källor och sådär, så får man en känsla av att Gustav II Adolf kanske ändå är den mest kända svenska kungen utanför Sverige.
Ja, det tror jag att han är. Jag lyssnade på någon amerikansk professor som hade en föreläsning någon gång och som pratade om Sverige och sådär. Och han sa ju det enda som man känner till i USA om Sverige, det är Gustav II Adolf, eller Gustavus Adolfus som de kallar honom då. Och vikingatiden förstås.
Mm.
Det är de perioderna.
Jag tänkte också på det att... den östra rikshalvan, nuvarande Finland, där är man ju fortfarande väldigt intresserad av. Det är ju inte så konstigt, det är ju deras historia också. Men där Gustav II Adolf är ju, forskas ju på och sådär. Det finns,
precis, det finns intresse. Ju den här Mirka Lappalainen som har skrivit flera böcker om honom till exempel. Mm. En ganska ung finsk historiker.
Just det, stämmer det. Men du, vi hinner inte gå djupare än så här på dem. Gustav III är på delad femte plats där med Gustav II Adolf. Och han tycker jag är en väldigt dubbel gestalt i historien.
Han har ju det här kulturella arvet.
Som är det positiva.
Det är ju verkligen den positiva grejen med att han grundar Svenska Akademin och med teatern, operan, alla de grejerna tänker man ju på. Han har ju lämnat mycket arkitektur efter sig. Så Drottningholms slott tänker man ju säkert på, Ulriksdal där ute, där konfidensen, den teatern som han byggde där ute och sådär. Så han har ju lämnat mycket spår efter sig och i stadsbilden så att säga. I framförallt Stockholm, men även runt om. Så den gustavianska stilen pratar man ju om. Så mycket herrgårdar runt om i landet är ju präglade av den här kulturella, den väldigt ljus och positiv stil. Ja. Så det är ju den ena grejen. Och andra grejen, å andra hållet så är han ju en enväldig monark.
Han, det är ju han som återupprättar
enväldet. Han gör ju det, ja, precis. Och hyllad av Bellman för att göra det. Ja. Vilket ju också är en väldigt konstig grej. Egentligen.
Bellman är en speciell figur.
Ja, så han står ju där och sjunger Gustavs skål samma morgon som Gustav III har tagit makten och gjort sig enväldig.
Jag ska säga, första gången jag hörde den låten så blev jag nästan chockad över hur devot... För jag menar, Bellman är ju verkligen en nationalskald. Och sen skriva en sån otroligt devot.
Ja, alltså verkligen kungakramande låt. Alltså.
Ja, alltså, jag tycker
den
inte
bästa kung som jorden skådat, eller vad är det?
Jag tycker inte riktigt kramande
det räcker inte kanske.
Riktigt. Nej, men det är en sådär. Jo, men han återupprättar ju och bedriver ju en del ganska obehagliga krig och så.
Ja, väldigt obehagliga.
Ja.
det här teaterkriget. Han klär ju ut ett antal personer till ryssar bara för att starta ett krig och säger att det är ryssarna som anfaller när det inte är överhuvudtaget. Och så startar han ett krig som håller på att gå honom över, ja, det går ur honom ur händerna fullständigt. Och han är ju på det här fartyget, vad det heter, amiranten, nej, vad det heter, på, ute på Amiralitetsmuseet har ju kvar hans fartyg. Det är ju ett stort och guldigt och väldigt bräckigt fartyg. Och det lyckades man ju bara dra ut ur striderna. För det är så osködugligt. Mm. Och rädda livet på honom i sista sekund under de här sjöstriderna. Alltså, så han är ju minst mångbottnad som person.
Mm. Ja, om vi ska hinna med den här topplistan så kan vi nog inte prata för länge om varje kung. Men nästa kung... Mm. På fjärde plats tänker jag att vi ska prata minst om. Mm. Det är vår kung.
Ja, den nuvarande.
Ja, Karl den 16 Gustav.
Mm.
Han är ju den kungen i världen som har suttit längst i princip. I alla fall.
Ja.
Nej.
Jag tänker Elisabeth är ju...
Ja, förlåt. Men i Sverige definitivt.
Och sen, jag tror hans, det är väl hans kusin Åtja Margareta i Danmark har väl suttit också lite längre, tror jag.
Är det så?
Ja, hon har suttit sedan 72, tror jag.
Var har jag fått det ifrån att han har suttit längst? Men han har suttit sedan 73.
Han har suttit längst länge. I Sverige nu. Det kanske är där du tänker.
Det är nog så. Ja. Det är nog så.
Så det kommer han ju säkert komma upp i.
Men vi är lite förvånade, vi snackade om det innan här, att han hade väl kanske borde kommit lite högre upp på topplistan, med att han ändå, men... Osvuret är bästa. Den här listan är ju framtagen på ett speciellt sätt med ett speciellt verktyg. Han kanske egentligen har en högre placering beroende på hur man tar fram den här listan.
Mm.
Skulle jag säga. Men förvånansvärt låg placering för en nu existerande kung.
Precis. Man tänker ju att i och med att han figurerar i tidningar och media och sådär så kanske man borde vara intresserad av honom och googla lite mer kring det och sådär. Men uppenbarligen inte då.
Man kanske bara söker på kungen.
Ja, precis.
Det kan ju vara en sån förklaring också. Hade jag klämt med kungen också så kanske han hade fått en bättre placering. Men finns det någonting du skulle vilja säga ändå om du placerade in honom i den här långa räckan, i vår långa regentslängd? Är det någonting utifrån det perspektivet, inte från...
Ja, nej, men det som är intressant med honom nu tycker jag är ju att han har suttit så länge vid makten. Eller på,
att, han har så lite, att han inte har någon makt.
Och att han inte har någon makt. Att han, så fort han säger någonting som ens kan nästan tolkas som att han försöker säga någonting som har en åsikt eller någonting så börjar man kritisera och diskutera det. Så det är ju...
Och sen förvånansvärt populär.
Ja.
Fast jag kände det nu under coronan så kände jag... Jag är ju ingen stor kunga, alltså royalist sådär, men jag kände ändå, tänkte här coronan, när han pratade till folk, det kände jag, så dumt.
Och det är ju så man lyfter fram kungarna generellt nu, i de få monarkier som finns kvar, det är ju bara ett 20-tal i världen. Så de flesta är ju konstitutionella och demokratiska och sådär. Men där de finns, då lyfts de ju ofta fram som att de kan stå ut över politiken, att de inte påverkar utav det eller nedsmutsade utav den pågående debatten, och då gör de att de kan bli sådana här symboler som samlar. Och det ser man ju till exempel efter tsunamin 2004 då gick ju kungen ut och höll ett tal till landet och till invånarna liksom.
Och, ja, och det funktion. Blir
ju, ja precis, i sådana lägen så förstår man ju det. Och sen annars så är det ju oftast bara det här, vad gör han just nu eller vad händer liksom. Lite skvallernivån på det.
Ja, han, jag kan tänka mig så här också, att han är ju den kungen som har fått leva under modern massmedia, för att det kan nog ha varit så tidigare kungar som kanske har betett sig på ett sätt som vår nuvarande kung har gjort ibland, som kanske inte är helt korrekt, men som slapp bevakningen.
Ja, men absolut. Så är det ju.
Så skulle jag tro. Och jag måste ju säga, jag då som är 54, att när jag var ung så skrev man aldrig något illa om kungen.
Det var
det är, alltså. Nej, men det är relativt nytt. Alltså. Mm. En del av hans... På 70-talet så gick man ut och skrev om en del saker han höll på med i någon mindre så här vänstertidskrift.
Mm. Ja, jag kan tänka mig det.
Och det var ingen som nappade på det.
Nej.
Och sen har vi ju nu för tiden så så skrivs det ju, kan ju skrivas väldigt negativt om kungen i olika sammanhang, på ett sätt som inte gjordes för 30 år sedan, skulle jag säga. Helt säkert. Du, vi måste hoppa vidare. Vi har faktiskt, kung 3 har vi redan snackat om. Eller du nämnde Karl den 12 som Sveriges sämsta kung. Jag ska inte ifrågasätta det. men kanske lite. Men jag är inte, man är ju inte så där chockad över att han är högt upp på topplistan.
Nej. Och det beror väl också lite på vilket perspektiv man lägger på dem. Jag menar, som vi sa förut, man kan ju tycka att det är en utommänsklig uppgift som man hamnar i. Jag menar, han var 18 år och alla Europas stormakter anfaller på en gång i princip. Vad gör man i det här läget? Ingen lätt uppgift, väldigt otacksamt. Han hade ju förmodligen mått bra av, i ett historiskt perspektiv i alla fall, att lyssna mer på sina rådgivare. En som jag tänker på i det här sammanhanget är en som heter, som inte är jättekänd, men som Alf Åberg, den kända historikern, gärna lyfter fram, och det är Axel Gyllenkrok, som var hans generalkvartermästare. Alltså han var chef för truppernas liksom utrustning och sådär. Och då vid flera tillfällen så sa han till kungen att man kan inte du avsluta det här nu, försöka minska striderna.
Så han hade nära rådgivare som försökte?
Ja. Precis. Och flera av dem vågade, trots att kungen var enväldig och inte skulle behöva bli motsagd, så var det några stycken, och Axel Gyllenkrok är en av dem, som vågar säga sin egen åsikt i det här. Och som efter Poltava särskilt vädjade till Karl den 12 att han skulle åtminstone försöka ta sig hem till Sverige. För att försöka ta hand om de spillrorna som var kvar av landet. Kanske till och med ta hem den armé som ändå fanns kvar. För då fanns det ju fortfarande en armé kvar. Även om de hade blivit slagna och så hade han ju kunnat leda dem. Men istället så gör han den här konstiga manövern ner mot det osmanska riket. Och går i den här märkliga, nästan exilen där under ett tag. Och liksom blir nästan som handlingsförlamad. Och det är ju flera år som han är där.
Jag skulle säga att även i ett internationellt perspektiv så är det här väldigt märkligt. Ja. Alltså om man nu, du som har kollat internationellt på kungar, eller hur? Det sticker ut.
Ja. Men alltså det är ju under 5 års tid som han bara sitter där nere i bändar i det här huset. Och det är som att han inte vet vad han ska göra. Och han försöker förhandla med sultanen att de i det osmanska riket ska komma och hjälpa honom. Och hur troligt är det att någon ska liksom nappa på det erbjudandet från en kung? Nej, alltså det är verkligen, han har tappat helt markfästet där.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi hoppar vidare.
Yeah.
Det här kan jag väl nästan tänka. Du tog inte upp det som en personlig favorit, men du har skrivit 2 böcker om drottning Kristina.
Ja. Jag tycker nog inte att hon utmärks som en jättebegåvad politiker. Det,
men hon är
en
väldigt intressant människa.
En väldigt intressant människa och väldigt självständig. Och också en sån här som verkligen går genom seklerna på ett sätt. Alltså som är det är nästan svårt att tänka sig att hon levde på 1600-talet med tanke på hur fri hon ändå var.
Och vilket punkigt uppror hon gör.
Mm.
Alltså i en av de ledande protestantiska makterna, dotter till Gustav II Adolf som ser som liksom lejon, eller liksom lejonet av Norden som liksom räddade protestantismen, så konverterar hon till katolicism.
Ja. Och gör det här storstilade intåget i Rom där 1655 när hela världens blickar, eller åtminstone hela kristna världens blickar på just vad hon gör för någonting, hur hon beter sig. Alltså det var ju verkligen, ja, alltså hon var ju superkändis där ett tag just genom den här konstiga grejen som hon hade gjort. Och förstås i den katolska världen, som i Frankrike och Spanien och även i Italien, så välkomnades hon ju som en, ja, det var ju nästan som att hon nästan också blev som ett helgon, lite som Birgitta.
Men man undrar ju varför, för jag tänker så här, om nu hon kände att hon kände starka sympatier för katolicismen, varför kan hon inte bara göra det och hålla det privat egentligen?
Mm. Ja, det är en jättesvår fråga som jag försöker diskutera i mina böcker. Men det man kommer fram till, eller en av grejerna, det är ju det här med det kulturella. Hon ville till Rom, eller åtminstone till...
Men måste hon konvertera för att flytta till Rom?
Alltså för att få komma dit så hade påven sagt det till henne. Det vet vi genom brev och genom sådana saker. Och hon försökte faktiskt göra det, omvändelsen till katolicismen, som en liten privat ceremoni. Hon gör det i Bryssel först, ungefär vid jul 1654. Men påven säger att men det där duger inte, du måste göra det inför världen. Och då samlar hon i kyrkan i Innsbruck. Samlar hon jättemycket besökare och sådana som kan vara vittnen för det här. Och där gör hon sin officiella omvändelse istället. Då. Och sen får hon komma till Rom. Och anledningen, återigen, det här blir ju lite spekulation. Jaha. Men en viktig anledning till varför hon vill till Rom, tror jag, är att hon inte vill vara i en huvudstad där det finns en annan monark. För hon ser sig ju fortfarande, även om hon har abdikerat från den svenska tronen, hon har ju avgått från den, så ser hon sig fortfarande som drottning, fast hon är på något sätt en drottning utan land. Men det liksom ingår i henne, hon är född som drottning, hon kan liksom inte avsäga sig den rollen. Så att vara i en, om hon skulle slå sig ner i Paris till exempel, eller i Madrid, då skulle det ju finnas en annan monark där, och det skulle liksom bli ett skav. Så att komma till Rom, det innebär ju att det finns ingen annan sekulär makthavare som skulle stå över henne. Utan då finns det ju bara påven. Och det på något sätt lockade henne väldigt mycket, tror jag.
Aha.
Och sen hennes palats blir ju som en ambassad. Alltså det blir ju ett eget territorium nästan i den här heliga stan. Så hon lever ju där. Som
hon borde hon rimligtvis också vara internationellt känd, eller ja, fortfarande menar jag.
Framförallt i Frankrike och Spanien så är hon ju välkänd, och Italien.
Aha. Nu är vi framme vid ettan. Jag tror nästan alla våra lyssnare kan gissa vem som är ettan. Du får säga det.
Är det Gustav Vasa då?
Ja, det är nästan antiklimax.
Ja, men lite så. Eller vad ska man säga om honom? Men man som inte redan är sagt om honom.
Ja, det är nästan så att man bara struntar i att säga någonting. Ja, men det är ju att sparka in och öppna dörrar och säga att han är en viktig kung liksom. Eller kan inte du vara lite motvalls och säga att han inte är det?
Alltså jag skulle ju på ett sätt kunna säga att han är bara en förlängning, eller han gör mer av det som de medeltida kungarna redan har gjort, på ett sätt. Alltså han ärver ju mycket av sin politiska ambition från Sturefamiljen. Alltså vi har Sten Sture den äldre först, som ju var riksföreståndare under en stor del av 1400-talet och som gjorde uppror mot Kalmarunionen och som ville skapa ett eget rike och med Stockholm som bas. Så. Och han gör det. Och han gör det med ett starkt folkligt stöd egentligen. Eller det är åtminstone det som han vill upprätthålla att han har. Och mycket av det använder sig Gustav Vasa av. Mm. Och en av de liksom...
Han sitter ju vid makten länge också.
Det gör han, absolut. Mm. Och en av grejerna som han gör är att han har ju en lyhördhet för vad som funkar och inte funkar. Och en av sakerna som han använder sig av är riksdagen. Under hans tid så blir ju riksdagen någonting som man kallar in var tredje, var fjärde år.
Och så det, var det inte före då?
Nej, Utan det är bara det är han som börjar med det. Innan dess så hade man små, mindre möten. Man brukar kalla Arboga möte vid 1435 för en riksdag. Men det är det inte egentligen. Det är under Engelbrekts tid alltså. Utan det som är mer ett stort riksmöte kanske man skulle kalla det. Men det är inte att alla de olika ständerna är kallade. Alltså bönder, borgare, präster och adelsmän. Så som Gustav Vasa börjar med. Men sen under 1520-talet så börjar Gustav Vasa med det som sen blir riksdagen. Den blir ju som en institution. Och den fattar ju alla de viktiga besluten sen. Ända fram till egentligen Karl XI gör sig enväldig och avskaffar riksdagen 1682. Så under en mer än 150 år lång period där så är ju riksdagen den som är den viktiga institutionen egentligen för makt.
Men har han förtjänat sin första plats tycker du? Eller är det mer kanske liksom, typ 1800-talets nationalism och sådana där de här folksagorna om hans karriär liksom i princip... Ja, men det är väl många vanliga historieböcker, liksom uppenbara lögner och propaganda och så.
Nej, men det som Gustav Vasa har tur med, det är ju att han får ju skriva sin egen historia.
Ja, han är ju duktig på att skriva.
Han är ju det.
Det är ju fantastiskt.
Och han anställer ju flera stycken historiker i sin egen tjänst som skriver hans historia. Peder Svart är ju mest känd av de här.
Men skriver han den inte själv egentligen?
Mer eller mindre så dikterar han väl hur den ska se ut. För Olaus Petri, den svenska reformatorn, han skriver ju en svensk krönika också. Och den är ju inte Gustav Vasa alls nöjd med däremot. För han framställs ju inte som speciellt positiv i den. Och det leder till att han ställs inför rätta och döms till döden faktiskt. Och sen blir han friad för det.
Ja, det
men, ja, men ändå. Ja. men Gustav Vasas...
Nu blir jag väldigt sugen på att läsa en svensk krönika.
Ja, men det får du göra. Ja. Men det som är grejen med Gustav Vasa är ju att han anställer de här historikerna. Så vi har ju även den här Rasmus Ludvigsson som skriver också en krönika om Gustav Vasa och de här äventyren. Så han berättar ju sin egen historia. Han får ju verkligen, alltså vinnaren skriver sin egen historia. Gustav Vasa är ju verkligen och sen, vinnaren som skriver
sin egen
historia.
Inte bara att han skriver den, han skriver den väl.
Ja, precis. Och medryckande. Och han vet ju vad som... hur man kan liksom anspela på grejer och det blir danskar som är runt uppe i Dalarna och det fanns antagligen inga danska soldater där uppe. Nej. Vad skulle de göra där överhuvudtaget? Och det här med att det skulle varit så danskt och svenskt, det fanns ju inte sådana uppdelningar då överhuvudtaget. Det här var ju långt före nationalismen, men han liksom driver på sådana här skillnader och säger att ja, men det är utlänningar som kommer och gör grejer, det är danskar som gör grejer, ibland är det tyskar men ofta är det danskar, och det är Christian som är en tyrann. Det är ju också någonting som han liksom lyfter fram i sina berättelser hela tiden. Och sen så alla de här breven som han skriver, det är ju också en grund till...
Det finns ganska många kvar, eller?
Extremt många finns det. Och han skriver ju och dikterar brev hela tiden. Det är ju inte bara han som skriver, men han dikterar ju...
Sen får han jättemånga intressanta barn också.
Ja, det får han. Och sen så gör han en annan politiskt briljant grej, och det är ju att han lerar sig med den svenska högadeln. Så istället för att bli fiende med dem, som ju hans söner lyckas bli i många fall, så Gustav Vasa blir ju istället vän med högadeln och gifter sig med Margareta Leijonhufvud och som är Katarina Stenbock. Och det gör ju att han får ju en stor maktbas av sådana som är släkt med honom. Och de sen blir ju i många fall grevar och friherrar och sådär, och blir viktiga spelare i kungamaktens tjänst istället för att de ska stå utanför.
Är det inte det här, hans regentid är väl också en tid av mycket fred, eller?
Ja, det är
utom
det.
En del uppror.
I huvudsak. Ja, i huvudsak mot grannländerna så är det ju fred. Så Danmark och Sverige ingår ju faktiskt ett förbund. Ja. Trots att det är precis
med tanke på allting som händer efter honom.
Vilket ju är helt otroligt. Men det blir faktiskt det. Och det beror bland annat på att Gustav Vasa hjälper den nya Kristian den tredje, den nya danska kungen, till makten efter grevefejden. Och efter det så blir det en bra allians med Danmark. Så man ingår det här Brömsebroförbundet. Enda är ryska kriget på 1550-talet. Då anfaller ju Ryssland. Och
men det var väl inte Ryssland den typ av makt den blev längre fram?
Nej, inte alls. Inte alls. Utan det är ju först långt senare som det börjar bli en stor makt. Då är vi fram och slutet på 1600-talet, början 1700-talet. Men som du säger, alla de här upproren. Och de lyckas han ju också på ett sätt... tysta på olika sätt. Och som Dackefejden, det beror ju mycket på
religionsstrider. Det är väl egentligen det sista stora upproret i Sverige? Eller?
Ja, som riktigt stora folkliga upproret så är ju det. Vi har några stycken sen på Stora Daldansen på 1700-talet till exempel. Och så där. Men det är ändå, de lyckas inte få det här momentumet av att de blir farliga för kungamakten. Men här är det ju farligt. Gustav Vasa förlorar ju ända upp till ungefär Linköping, förlorar han ju kontrollen över. Så under ungefär ett års tid.
Det här präglar väl hans regering sen efter
det. Och han tar ju massor av olika mått och steg. Han skapar en stående armé efter det här. Han skapar alla de här Vasaborgarna. Som Vadstena slotten är ju mitt inne i landet. Varför bygger man en borg, försvarsanläggning där? Mm. Ja, men det är ju för att hålla kontroll över landet egentligen. Det är ju inte för att försvara några gränser. Örebro är ju en sån också mitt inne i landet. Gripsholm förstärks. Och så
många fantastiska slott som man verkligen ska besöka om man inte har gjort det. Alltså.
Ja, men verkligen. Och där lever ju 1500-talet fortfarande i de här.
Nej, Vasaborgarna är vi tacksamma över idag. Du, Erik... Jag måste säga att det här blir mycket bättre än jag hade hoppats på.
Mm.
Stort tack.
Tack själv.
Och jag vi kommer att prata om fler kungar i framtiden, eller hur?
Ja, eller annan historia.
Eller annan historia. Tack ska du ha. Hej då.
Tack, tack.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.